Och jag tror att man ofta kan hamna i lägen att man vet inte. Man bara noterar en avvikelse och sen så kliar man sig i huvudet och vet inte riktigt hur man ska gå vidare. Tyngdkraft är väl en lite osynlig del av vår vardag på enhet. Det är ju ändå ganska viktigt med tyngdkraften och ha koll på höjdsystem och UID-modell för GNSS-mätning och sånt där.
Varmt välkomna ska ni vara till Mätpodden, där vi idag pratar om nätverks RTK på skruv- och mytternivå. Ja, det är ju GNSS, trollspöt, hederlig GPS-mätning. Det är det vi pratar om med, i mångt och mycket med Lars Jämtnäs från Lantmäteriet. Det är ett intressant ämne, det är ju vardagsmätning kan vi säga. Men också lite om vad är kvalitet när man använder med nätverks-RTK eller RTK-mätning. Och inte behöva skämmas för att jag mäter bara med GPS. Jag skulle nog säga det är den vanligaste mätmetoden idag. Så det gäller ju att veta hur bra är det? Hur vet man att man gör rätt? Vad är tidsseparation och hur tidsseparerar man mätningar? Hur kvalitetskontrollerar man det? Vad är schablonmässigt? Vilken noggrannhet har GPS? Det är väl den vanligaste frågan. Och jag tror vi kommer komma in på det i något ytterligare avsnitt med Lars här framöver. Och sen berör vi faktiskt tyngdmätning. Det var något nytt som jag inte hade hört talas om. Var det mikrogall? En ny enhet för en som inte vet. Tyngdkraft helt enkelt. Men underbart avsnitt. Lars är en härlig person. Det kommer ni höra där. Så innan vi lyssnar på det, del 1 och så nästa avsnitt del 2 av det här samtalet.
Och innan vi går in på det här avsnittet så lägger jag in lite för sponsorn i det här avsnittet. Landskapen här, vill du lära dig program, då ska man hålla koll på min hemsida. Kommer fokusera om mitt tjänsteerbjudande på ritningar och modeller. Antingen om man har problem med dem och behöver få hjälp med ritningsgranskning och modellgranskning som tjänst. Eller att man vill lära sig då hur man bygger modeller som fungerar, maskinstyrningsmodeller, hur man kontrollerar modeller och som ritningsläsning. Hur man mäter med GNSS enklare och lite mer avancerat och så vidare. Det kommer komma många fler kurser då som jag kommer hålla live. Jag kommer hålla dem i min nya lokal i Hindås. Och det kommer bli som kurser både på plats och på distans. Så det kommer bli ett mer kanske klassiskt erbjudande. Där man kan gå kurser och utbildningar både kortare och lite flera tillfällen då.
Ja. Det var det om det hela. Nu Lars Jämtnäs.
Välkommen Lars till Mätpodden här. Du kan väl berätta vem du är lite kort. Rent yrkesbakgrundsmässigt i alla fall. Vad du har pysslat med och vad du gör på dagarna. Sådär.
Ja men absolut. Lars Jämtnäs då. Och som man kan ana lite grann av efternamnet så är jag från Jämtland från början. Från Östersund. Och jag pluggade till något som heter naturgeograf i Uppsala under, åren går ju, men andra halvan av 90-talet då. Och naturgeografer, det är sådana som håller koll på landskapstopografi och landskapsprocesser och klimatologi och sånt där. Och under utbildningen så fick vi testa på lite mätning och sånt, typ att avväga en höjdprofil, det var väl den, vad du kan ha varit, en höjd, någon rullstensås eller liknande. Och då tänkte jag att fasen var kul om man kan få ha ett jobb där man får vara lite utomhus från och till. Ja, efter det så strö jag jobba ett par år, lite både i Uppsala och i Stockholm med diverse. Och sen så bestämde jag mig för att göra något mer seriöst då, liksom, av den där fina känslan jag hade fått där på grusåsen. Så jag läste någonting som heter där geometrikprogrammet på högskolan i Gävle. Som är typ en rejäl mät- och kartutbildning. Lite samhällsplanering och sånt där. Och en herre som heter Stig-Göran Mårten som var lite av pappa till den utbildningen. Och jag behövde inte göra om precis allt från början. Matten hade jag med mig sedan tidigare. Det hade jag läst drygt ett år då i Uppsala. Så den kan du hoppa över i alla fall. Och sen så gjorde jag exjobb på Lantmäteriet. Det var lite de första trevande försöken att mäta nätverks-RTK över internet och Entrip. Handlade X-jobbet om då. Sen så fick jag jobb där ganska direkt efter X-jobbet då, och på geodesienheten då, som det hette på den tiden. Enheten för geodetisk infrastruktur om man ska vara riktigt petig. Ja, på den vägen nere. Så nu är jag rejält rotad i Gävle med familj och hus och sånt där.
Ja, så du liksom det och lantmäteriet jobbat sedan dess där också då, eller?
Ja, en skrivbordsnisse i statens tjänst. Under många år kan man säga. Ja. Men på lantmäteriet så var det ju mycket så här sveposdriften i början av driftledningscentralen där. Så att, ja, det var ju på den tiden då nätverks-ITK var, den tjänsten var ganska ny då, typ 2005 och framåt där. Så att det var ju dagliga kontrollrutiner och sånt där. Man satt ju mycket med perma fortfarande på den tiden. Ser väl lite annorlunda ut idag. Använda support, försöka fixa lite olika problem som kunde dyka upp, och det gjorde du hela tiden. Typ med trassel med servrar eller program eller dataflöden på ett eller annat sätt. Och ofta var det något trassel med CP-stationen också. Men ja, men jag gjorde väl det några år, och sen så med tiden så blev det lite andra arbetsuppgifter. Mycket analyser, tekniska utredningar och sånt där. Jag tyckte det var kul att räkna och skriva text och sånt. Om man tänker senare åren då, typ sista 7-8 åren, då lägger jag ganska mycket tid på det här som heter handbok i mät- och kartfrågor, HMK. Försöker hålla ihop geodesidelarna där. Vi har ju ett antal handböcker och någon webbkurs också.
Ja, men berätta lite om den, för det är ju så jag känner igen ditt namn bara ifrån att man läst de här HMK-böckerna, så står det ju Lars Jämtnäs där i framsidan på många av dem, eller på försättsbladet.
Ja, jo, men så kan det nog vara. Så, jo, men vi, jag jobbar ju inte själv med HMK-handböckerna och kurserna så där, såklart, utan jag har ju många duktiga kollegor som bidrar, och ja, inte minst får man väl passa på att nämna Claes-Göran Persson, som jag tror du har haft med tidigare här.
Mm.
Han gjorde ju en jättefin insats som timanställd pensionär. Han var ju med mycket då i en arbetsgrupp när vi fräschade upp de här juridiska för typ 5 år sedan, lite drygt.
Hur går den processen till? Liksom, alltså hur ofta har ni som plan att ajourhålla och sådär? Jag vet som GNSS är väl typ 2020 nu som den blev ajourhållen. Precis. Och vissa av dem är ju nyare, typ stomnät. Eller, ja, jag har sett att det finns lite olika årtal på dem.
Ja, men det när det är klart, när det börjar vara äldre än 2020 typ. Vi har ju fortfarande HMK-handböcker som är version 2017, då börjar det kännas lite grann på gränsen, så att det är väl en liten så här ett signalvärde också att kunna visa att man har ja, men gått igenom handboken och uppdaterat grejer och sådär och se till att hålla den ajour. Så att vi kanske har egentligen samma ambitionsnivå ungefär som man har inom SIS-världen då, typ 5 år eller någonting sånt. Men sen är det inte så att vi upphäver handböcker och sånt, utan vi har ju kvar dem så länge folk är intresserade av att använda dem.
Det är ju fortfarande den markeringshandboken, det är ju fortfarande
i
bruk i Trafikverket, och hänvisningar till den här gamla GPS typ, den måste väl vara, jag vet inte.
Ja, vi har försökt jobba bort gamla GPS-handboken i alla fall och arbeta in det typ i nuvarande HMK-stommätning, men det är klart markeringen är väl lite sånt där än, ja.
Nej, men just med tanke på att det finns mycket värdefull information i de äldre också. Att, och jag bara som säger att i vissa äldre versioner märker man att där finns kanske lite bilder och förklarande. Och sen när det går längre, jag vet i någon stomnätsbok, då är det liksom, då är det nästan som att nej, men det där var nog för enkelt, eller det behöver inte förklara. Och så är det bortklippt, typ några grafer eller bilder och så. Så att det finns ett värde att kolla lite hur det har.
Jo, men det gör det verkligen. Vi försöker fronta dem hyfsat då på alltså HMK-webben, på Lantmäteriets webbplats. Då, så att de här från 90-talet, att de fortfarande är väl synliga och folk kan titta i dem och förkovras och sådär.
Ja. Men du nämnde också en webbkurs, för jag har sett den själv och jag har klickat mig igenom. Det är typ en GNSS-kurs, hur GNSS funkar. Men berätta lite om den, för jag tror den är jättevärdefull för egentligen alla som lyssnar. Så om man mäter med GPS, om man liksom lite hur det funkar, men berätta lite om varför och lite bara kortsiktigt vad den handlar om.
Ja, mycket handlar ju där då om vanlig mätning på stång om man säger. Som nu för tiden är väl konventionell GNSS-mätning kan man väl säga. Ja, och lite best of handboken kan man väl säga.
Och man kommer ju otroligt långt på det, så jag förstår lite hur signalen ska från himlen till mottagaren och vad som händer där. Så att man får en systemförståelse och lite liksom att tänka på det. För det är ju många idag. Jag brukar ju säga det, det är ju de som lyssnar på podden och hört 100 gånger säga det. Men i alla entreprenadmässor så säljs ju typ 7-8 tält säljer GPS. Det är ju anläggarna köper ju dem.
Ja.
Det är ju, och det är ju folk som inte har någon teoretisk bakgrund. Det är ju bara säljaren visar att tryck på de här knapparna så visar det rätt. I princip, ja, lite grovt förenklat. Men att man får en, alltså många av användarna idag är ju inte, har ju ingen bakgrund.
Det är ju absolut så, så har man redan den förkunskapen, ja, då kan man väl hoppa in i handboken direkt och liksom leta upp på finlish-nivå. Men annars så är väl rekommendationen att man, i den mån det finns en HMK-webbkurs inom ett visst ämne, så kan man börja där och sen så kan man fördjupa sig inom handböckerna. Men det är ju definitivt så, tror jag, att man skulle behöva en bättre grundförståelse, liksom, inte bara inom GNSS-mätning utan all typ av geodetisk mätning och geodatainsamling sådär, så att man får liksom en grundstommen innan man börjar prata detaljer i det här med god mätsed och sånt, och så att man får en känsla för vad är det som kan påverka kvaliteten och felkällor och sånt där, och hur kan en någon sorts vanlig arbetsprocess se ut, vad är det grovt för grejer man behöver tänka på och sånt där, och sen så kan man ju läsa in sig på mer detaljer då i handböckerna.
Ja, men ska man göra något konkret? Säg något bra att tänka på, alltså liksom best of best, liksom grädden på toppen. Och vad är bra att tänka på när man mäter med GNSS som man inte tänker? Alltså, och just då tänker jag liksom bra metod, liksom lätt att göra fel, eller vilka kontroller bör man göra, och lite liksom översiktligt så att man får med sig någon tanke man kanske mäter. Jag tänker här en anläggare man mäter och man tänker det här funkar ju. Men vad borde man kanske tänka på lite mer? Eller bli påmind om?
Jo, nej, men en sån här basic grej, eftersom GNSS används ju till allt möjligt och omöjligt. Liksom. Det, man vill ju få en i vissa fall en grov position, och i vissa fall så är det ju väldigt petnoga. Man ska mäta in fastighetsgränser och sånt där. Så att ett första bra steg är väl att man verifiera att man har rätt inställningar. Liksom det men verkligen basic nivå, men ändå så här, har man ställt in rätt om med kartprojektion och antennhöjd och sånt, kan man ju enkelt kolla det bara om man har någon kontrollpunkt, gärna i närheten av kontoret liksom, så man kan kolla i början av dagen innan man sticker ut på sin detaljmätning.
Ja, för då vet man ju att grejerna funkar och att man har batteri och att det är rätt inställt. Och, ja.
Ja, men exakt. Och sen även om man vill göra liksom få en liten grovcheck på mät och säkerhet och sånt där. För det är mycket olika parametrar och felkällor som kan påverka. Då är det väl bra att man har kollat upp lite vad det finns för kanske stompunkter och sånt i närområdet där man ska jobba under dagen.
Vad kan man förvänta sig som en, alltså om man har en fixpunkt, hur mycket kan det diffa om man säger något väldigt basic där också? Att hur ska man tänka kring det? Att du har ju en diff på 10, 20, 30 mm i plan och så det dubbla i höjd. Säg. Vad ska man tänka kring när man jämför en punkt mot en annan?
Ja, men har du någon stompunkt, en polygonpunkt eller någonting? Vad skulle du tycka själv? När skulle du reagera? Hur mycket skulle du få det avvika?
Ja, men mot en, alltså,
ja. En vanlig punkt.
Ja, exakt. Nej, men en, alltså, det grovt fel är väl 3 gånger mätosäkerheten. Så om jag är i Göteborg och har typ 8-10 mm i plan, så jag tycker det borde ju ligga på det dubbla, innanför det dubbla om den fixar. Så det är ju något som är helt tokigt om det är 3 gånger eller sämre.
Men du har ju kanske ganska höga förväntningar. Vad är det du tror att du kontrollerar där då? Alltså, du tänker ju att du kontrollerar din mätning, men hur säker är du på stompunktens kvalitet?
Nej, för det är ju också det att det är ju egentligen felfri mätning. Alltså, det är ju om man jämför en, ofta har ju de typ nästan samma osäkerhet. Alltså så, 5-10 mm i plan kan ju under stompunkt ha. Så då blir det ju den där 2 gånger kvadratroten ur 2. Vad blir det? 1,4? 3? Ja, 3-4 gånger felet. Någonting. Nu var det ett tag sedan jag tittade på de där siffrorna. Men i höjd tänker jag. Jag tänker att det en GPS-punkt mot en GPS-punkt är runt 50 mm. Mer än så kan man nog inte säga. Och i plan kanske runt 30 mm.
Nej, men jag menar, har man kanske varit på den här punkten förut, så har man kanske en känsla för ändå vilken läges- och säkerhet den har. Men jag tror att det är ganska bra att ha med sig, för annars vet man liksom inte vad som kontrollerar vad egentligen. Vart är osäkerheten? Är det stompunkten som är osäker, eller är det mätningen som är osäker?
Ja.
Och jag tror att man ofta kan hamna i lägen att man vet inte. Man bara noterar en avvikelse och sen så kliar man sig i huvudet och vet inte riktigt hur man ska gå vidare. Vad tänker du själv att du har för mät- och säkerhet och sånt där när du är ute och mäter med GNSS?
Nej, men jag har väl kollat på de där standardtexterna, eller standard med schablonen. Det beror ju på vilket nät man är i, för alltså det är ju jättestor skillnad, märker man ju, om man är här i, vi säger, storstan där det finns basstationer eller referensstationer varannan kilometer eller var 50 kilometer. Och så om man är ute på vischan där det är 35 plus kilometer. Så ja, nej, det är inte det, typ 7-8 mm i plan i standardosäkerhet, och sen i plan och det är dubbla i höjd här i stan har jag för mig på ett 5 km nät. Så brukar jag tänka, men sen är det är ju oftast är det ju vinglingen. Det är ju den, och så vinglar man med sin stång och sen är det hur man definierar punkten, så att.
Mm. Men då är ju du är ju väldigt duktig där, kan man säga, som är inne och kollar ändå i GNSS-handboken där, eller kanske tänker på det här med hur tätt det är mellan svep och stationer och hur långt du har till någon referensstation. Så där. Det ska jag säga att många inte gör, utan man bara kanske kollar i sin rover liksom. Ja, vad står det på skärmen där? Ja, men det är väl det man får då.
Ja, nej, så långt har jag kommit. Det är ju en siffra man kan ha, men den säger ju inte så jättemycket heller. Alltså, ja, den ljuger ju ibland.
Ja, men eller hur?
Man får ju en uppskattning om det, alltså såklart. Men jag många gånger tycker jag då, för jag har mätt mycket hemma, testat under träd och sådär, och då ljuger ju den som jag har en M-LID, det är ju en billig GNSS-mottagare, men den tappar ju inte fix, men den underskattar alltid mätosäkerheten under träd eller när man får multipath.
Exakt, och det är ju en bra indikator. Man kan ju inte säga att den är värdelös, den säger ju någonting, men man ska ju ta den verkligen med en nypa salt, precis som du gör, så att den är ju på något vis, bygger ju på någon sorts nästan labbmiljöförhållanden, va? I hur den skattar saker och ting.
Ja, exakt. Det som du säger, det är en indikator. Försämras den så händer det ju någonting. Men att säga den typ 10 mm så ja, det är ju bästa av världar. Men att man får ju en spridning. Jag brukar mäta samma punkt. Jag har ställt upp den under året på samma punkt hela tiden. Så ser man bara i Excel liksom spridningen. Och jag har ju flera punkter, inte många, men ändå 15 cm spridning på vissa. Men annars är det ju typ, jag skulle säga att det är 95% är nog på 35 mm i plan. Något sånt.
Ja.
Under lättare träd. Men då, nej, det är ett brus. Som en 68% inom 10 mm här i trakten.
Nej, men precis. Så man ska ju inte, jag tycker inte att man ska tänka så att man ska sätta in något gränsvärde i rovern utifrån någon sorts tänkta krav man har på liksom, detaljmätning. Men däremot så, precis som du tänker, lite erfarenhetsmässigt. Ja, men börjar det bli lite sämre värden där liksom på vad rovern själv gissar att den har jämfört med vad man normalt brukar säga. Ja, men då är det ju, då kanske det är en liten varningsflagg. Och sen så är det ju många andra sådana grejer som man får tänka på också, som kan vara en typ när något doptal börjar sticka iväg lite grann högre än normalt. Ja, man har fix som svajar lite hit och dit. Ja, men jag tror man utvecklar ju någon sorts yrkesintuition efter ett tag när man håller på och mätt ganska mycket med GNSS.
Ja, jag tror det. Alltså, jag tänker att det är ett sladdrigt biltema måttband. Alltså, man måste veta hur man använder det. Alltså, drar man, nej, men som ett måttband som man drar, alltså med kast, klass 3 eller något sånt. Och så drar man i det. Man kan ju flexa i det och få ett nytt, vilket mått man vill inom en viss tolerans. Och så är ju liksom staven också, att det duger ju. Alltså, jag bara tänker, i fastighetsgränsen står det ju ofta någon kvalitetsmärkning, och då är det ju ofta 5 cm. Det är väl någon schablon, det står 5 cm lägesosäkerhet, inre och yttre.
Ja, men ja, det är ju precis så. Och där,
det är ungefär det, om man ska garantera något så är det ju någonstans i den här, eller garantera, men säger med stor sannolikhet. Men sen är det ju att jag på byggen så där, om om man inte har en totalstation då, liksom, då får man ju medelvärdesbilda så, två punkter på förmiddagen och två punkter på eftermiddagen, eller liksom ta, alltså, så att man får den här tidsseparationen och lite olika konstellationer. Då kan man ju krympa det här med, även med nätverks-RTK väldigt bra. Men tar man bara en punkt liksom slumpmässigt, så tja, något sånt ofta inom 5 cm, men antagligen två.
Ja. Liksom, nej, men du är ju inne på det. Jag menar, då har du ju redan integrerat det liksom i ditt tänk och ditt arbetssätt på ett bra sätt. Men jag tror många har väl kanske fortfarande en liten resa där att göra.
Absolut, och jag börjar ju, alltså, säga, jag kommer ju från, som jag säger, från praktisk bakgrund. Jag fick en GPS i handen och då fattade jag ingenting. Man bara litar på kvalitetsindikatorn och så. Man börjar ju ana då när man mätte, och sen gick inte, vi säger man mäter en plattyta eller någonting som ska gå ihop sig, alltså en logisk yta som går ihop, och så mäter man i bägge ändar och så tittar man i CAD-en eller liksom mätprogrammet i Geo när man, de här, ja, man kommer ihåg att man mätte på samma punkt, men de sitter inte på samma ställe i datorn, och då börjar resan, vänta nu, varför är det så här, och så börjar, lär man sig om mätosäkerhet och...
Jo, och precis. Och så det är ju frågan om man åker på något sånt där bakslag då, tidigt under sin resa. Jag menar, då kan man ju ta ett steg i sin förståelse, så att säga. Men det är ju väldigt ofta då det inte händer alls.
Nej, det gäller ju att reflektera över det. Det är väl det därför vi pratar om det, tycker jag. Så fascinerande att prata och resonera kring det också. Man hör det från lite olika vinklar. Och, alltså man, erfarenhetsmässigt tror jag de flesta... Som jag har pratat med, man lär sig att för vattengångar det är inte så vansinnigt bra. Liksom. Vi vet att vi lade med fall med laser, men mäter vi vid GPS så ser det inte ut som det är fall, eller så är det bakfall. Liksom. Så har man lärt sig det, att man kan inte lita på höjden.
Nej, men precis. Och särskilt det här med nätverks-RTK liksom, som har blivit sån del av folks mätvardag. Liksom. Det är ju egentligen en fantastisk grej när du börjar tänka på det. Alltså, jag var ju med lite tidigt under den där resan, men man blir ju både bortskämd och sen så det här med att man faktiskt använder RTK för en otrolig bredd av tillämpningar, liksom från väldigt grovt till superprecist egentligen. Om man mäter med nätverks-RTK på ett bra, korrekt, tillförlitligt sätt, då skulle jag utan tvekan använda det som utgångspunkter i ett stomnät. Så det gäller ju bara att veta hur man gör och vad är det som kan bidra till osäkerhet. Men det är ju, ja, det är guldvärt.
Ja, det är otroligt fascinerande teknik. Alltså bara hyps vips så vet man vart man är på några centimeter. På centimeter.
Nej, men jag slås av det verkligen nu när jag är ute mer nu för tiden och mäter i fält. Jag mäter bland annat en hel del tyngdkraft, detaljmätning och tyngdkraft. Men alltså nu för tiden har jag ju täckning i princip överallt också. Ute i värsta skogen, liksom i Lappland, om man är ute. Och så har det ju inte alltid varit, kan man säga. Men det är ju en otrolig grej att kunna ha i verktygslådan och kunna dra fram. Men sen så gäller det ju att ha lite känsla för det där. Vad är det som kan gå snett, såklart, i olika situationer? Ha en realistisk förväntan på det här med kvalitet. Och det är väl där med schablonskattning och schablonvärden och sånt kan komma in. Så jag ser ju det i många fall att man pratar om en schablonvärde på 5 cm då, när man sätter någon läges- och säkerhet på GNSS-inmätta-grejer. Så det gör vi till exempel inom på lantmäteriet, det som är nya fastighetsgränser och sånt där. Men det kan jag ju tycka är ganska defensivt. Du var ju inne på det själv. Ja, men man är ju nere på kanske på centimetern snarare. Vi pratar plankoordinater. Och det där blir ju lite problematiskt om man ska försöka göra någon sorts kvalitetskontroll och vettig kvalitetsskattning och försöka upptäcka grova fel och sånt där. Om man antar att man är på 5 cm nivå till att börja med. hur mycket kan det sticka iväg då om vi ska försöka identifiera ett grovt fel? Ja, du kan ju räkna lite själv på det där. Men jag pratar ju om...
Jo, men då är det väl på 15, alltså 3...
Ja.
20 cm börjar det ju bli liksom att det får diffa i värdena.
Och det är ju sällan acceptabelt i de där sammanhangen om vi pratar fastighetsgränser, och särskilt inte i någon sorts område med tätorter och detaljplaner och grejer. Så att det håller ju inte. Utan då tycker väl jag att man kan fortfarande arbeta med med schablonvärden. Nu låter det som jag pratar skit om schablonvärden. Det gör jag absolut inte. Utan man, däremot så kan man ju försöka använda lite mer realistiska schablonvärden. Så då kan man ju titta i HMK till exempel i GNSS-handboken. Precis som du har gjort.
Mm. Ja, men det är en väldigt bra lista. Och, alltså, för den bygger väl... Jag kommer inte ihåg. Ja, du vet ju säkert det kanske. Men alltså, det bygger väl på hur mycket data som helst. Att, ni, att det har liksom... visats på. Ja,
ja, man kan säga att det gjordes en rejäl studie kring det här med ja, förväntad mätosäkerhet när man mäter med nätverks-ATK. Så att det var ju ett samarbetsprojekt mellan Lantmäteriet och Chalmers och SP, nuvarande RISE, som heter Close-RTK. Så det finns säkert någon rapport som man kan söka upp om man googlar det där. Ja, och så de gjorde i princip en osäkerhetsmodell av det där då, som en sorts ja, liten simulering kan man säga på sätt och vis då. Men de gjorde det med realistiska skattningar av olika felkällor och sånt där. Så att det som vi använder i GNSS-handboken och HMK-handboken där, det bygger kan man säga på en sorts en vidareutveckling av den här close-modellen. Och sen så har vi verifierat det här också med mycket riktiga mätningar såklart att det stämmer. Men då är det ju lite en brasklapp där. Att det där bygger på att man har någon, en vanlig en fixlösning. RTK-fixlösning. Och sen att det är det här som kan ställa till det lite med jonosfär och troposfär. Att det är på någon sorts normal nivå. Är det mycket bråkigare som det är nu för tiden med jonosfären. Ja, men då kanske man behöver tänka att man ökar på den här förväntade mätosäkerheten lite. Exakt hur mycket, det är ju ganska svårt att säga, utan där får man väl göra någon sorts mellan tumme och pekfingerskattning. Jag tror vi i vår jonosfärsmonitor som vi har på Svepos webben, då står det väl någonting om att mätosäkerheten kan öka gradvis upp till så här 50% eller någonting sånt. Så kan man ju tänka. Att om man har någon sån schablonvärde då, som man kan leta fram i handboken och sen så är det en väldigt råk i jonosfär just då, ja, men då kan man ju öka på den där schablonvärdet.
Ja, och det är ju såklart, det beror ju väldigt mycket, jag brukar också ja, såklart kolla där i jonosfären, men man inser att man är väldigt, eller det är på det sättet väldigt signad när man bor i sydvästra Sverige att det inte är så mycket störningar. Att jo, Norrland så verkar det ju vara rätt så kraftigt, alltså där måste man ju nästan beakta, det här är det ju kanske en, alltså i praktiken en dag eller två dagar på året som det liksom på dagtid bråkar, just nu när det är nära solmaximum och sådär.
Ja. Nej, men jag, absolut att man det är ju, man märker ju tydligast i Norrland, och jag som bor i Gävle är väl liksom lite precis på gränsen där. Så att det, men definitivt märker jag det vissa dagar.
Jag kan tänka mig, för du nämnde ju där att du var mätt i fjällen, tyngdmätningar och sådär. Där måste det ju påverkas mer när man är där ute. Men berätta lite om det, bara lite kort. Vad innebär det? Liksom det, jag bara får en... Ja. Ja, jag vet faktiskt inte varför gör man det. Har det någonting med geoiden att göra? Eller vad är det som gör att man mäter tyngdmätningar?
Det är bra gissat där, Jonathan. Det har definitivt med geoiden att göra. Så det vi kan säga är att vi samlar in som lite rådata för att kunna göra en nya förbättrade geoidmodeller. Så att man då är vi ute och vi har med oss någon en enklare inom citationstecken tyngdkraftsinstrument då, som kan mäta tyngdkraften, och det kan den göra väldigt väl relativt så att säga, så att man kan få en bra relativ skillnad mellan olika sådana här punkter som man ut och mäter på. Men sen så är det ju precis som vid vanlig typ annan geodetisk mätning eller stormmätning sådär, att man vill kunna få bort systematiska effekter och sånt där, så därför brukar vi alltid då börja och sluta mätdagarna på en punkt som är mätt med bättre teknik då, så att bättre metoder. Så då är vi ute med en absolut gravimeter och gör den typen av mätningar av våra utgångspunkter. Så att vi har i princip ett stomnät då även i tyngdkraftsfallet. Så att vi har noggranna utgångspunkter som vi använder, och sen så mäter vi in detaljpunkter mellan de stompunkterna. Och det här då, det har vi satsat ganska mycket på nu då senaste året och kommer nog fortsätta att göra ganska mycket framöver då, så att vi krattar manegen för att man kan mäta noggrant med GNSS då även framöver, om man tänker sig kanske på sikt att man börjar snegla på att man har en annan höjdsystemstillämpning då, jag ska inte säga mer om det just nu. Det blir väl en del av något annat samtal i så fall. Men, om man kan förbättra UID-modellen så är det ju såklart det. Det förbättrar ju väldigt mycket vad gäller GNSS-mätning på höjdsidan då. Så att vi, ambitionen just nu är att vi mäter in ungefär var 50 kilometer om vi tänker ett grid över hela landet. Så tätt gör vi detaljmätningar. Så att rent praktiskt då så innebär det att man tar sin bil och så åker man längs någon skogsbilväg i princip tills den tar slut och så sätter man upp sin tyngdkraftsinstrument och mäter där. Och sen så mäter man dessutom in då samma punkt hyfsat noggrant med GNSS då, så att man får koll på GNSS-höjden där, om man säger det. Och sen då så är det någon duktig kollega som sitter och räknar på det där och tar hand om all data och så räknar fram en ny UID-modell på sikt som har väl förhoppningsvis då en mindre standard och säkerhet än den föregående modellen. Så just nu använder vi en modell som har årtalet 2017.
Fascinerande. Det där kan man säkert fördjupa sig. Eftersom vi pratar om det, hur omvandlas det? Alltså den här gravitometern eller jag försöker söka efter ordet. Vad enhet? Alltså gravitationen från fysiken. Man får någon form av mått på hur mycket tyngdkraft det är helt enkelt.
Jo, men så är det. Så att det vi mäter en enhet som heter mikrogall. Så att då är väl, det finns väl någon sorts sätt att översätta det där till något. Det här G-värdet man lär sig i skolan då, 9,81. Men det här gallvärdet, det är, tror jag är centimeter snarare än meter. Så det är inte riktigt de här S-enheterna. Ja, hur som helst så går det här att översätta till någon sorts höjdpotentialskillnad då. Så att i själva mätinstrumentet så sitter det väl någon sorts fjäder och den tänjs ut då i olika stor utsträckning. Och det kan ju översättas då till ett tyngdkraftsvärde. Och sen då så måste man ju ändå se till att man hanterar olika så här systematiska effekter. Och så man gör ju en sorts en transformation så man får in det här liksom i, man säger korrekta tyngdkraftvärden i slutändan. Så det gör man med en regelrätt beräkning. Ungefär som man beräknar ett stomnät. Men det är mycket finligare det där. Så jag ska inte... ute och svajar här känner jag.
fascinerande.
Så att jag håller mig till själva mätningsbiten som jag tycker är... Det är jätteroligt. Så att jag tycker ju att jag har ju ett drömyrke. Det är ju att vara ute i fält och kunna mäta på det här sättet. Och ja, det är verkligen guldkant till.
Det låter som en riktigt trevlig uppgift.
Men det är det verkligen. Med tyngdkraftsfallet så är vi ju ute i... man åker ut en person i princip. Och det kan vi uträtta på egen hand. Så att man får ju roa sig själv ganska mycket och lägga upp dagarna som är behagar och lösa problem när de uppstår, men det passar mig utmärkt. Det blir ganska mycket bilåkning ska jag säga. Så när jag var uppe här om veckan i Jokkmokk, jag tittade lite på totala körsträckan efter jag var klar då den veckan, och då var det ungefär som motsvarande åka mellan Gävle och Casablanca i Marokko. Så att det blir en hel del. skumpande på skogsbilvägar och sånt där. Så att jag är glad att det finns musik att lyssna på och intressanta poddar och sådär. Så du får tacka för det.
Ja. Men då, alltså, hur lång, bara där, när man ändå är inne på, hur lång tid, eller hur många punkter, sådana tyngdpunkter gör du på en dag? Eller hur lång tid tar det liksom en sån punkt att göra? Då låter det inte som, om du får upp de milen så låter det inte som det tar så jättelång tid.
Nej, kan man säga. Vi försöker väl jobba ganska långa dagar när vi väl har åkt så långt. Och så
ja, jag förstår.
Man är inte så mycket på att det är lördag, söndag eller om det är tidig morgon eller sen kväll. Men säg att man hinner med kanske någonstans 75-80 punkter på en vecka. Det är nog inte mer, så säg drygt 10 på en dag kanske.
Okay.
Sen så tar det ju säkert 45 minuter, en timme att åka mellan de här punkterna. Så att det gäller väl att man inte är stressad. Det är precis som all annan mätning. Så här, stress är ju en killer i de här sammanhangen. man får inte så många chanser att komma tillbaka till de här punkterna antagligen, utan det gäller att man gör rätt och mäter rätt och tänker rätt och att man har sina rutiner på plats.
Ja, men de är inte fysiskt markerade eller? Alltså med permanent?
Nej, absolut
eller?
Inte, och det är inte supernoggrant alltså exakt vart man mäter. Det är lite grovt kan man säga, 5 kilometer om du tänker i ett grid över hela landet då. Så tätt försöker vi mäta. Men sen så är det snarare så att man försöker hitta något underlag som är hyfsat stabilt då. Så påfallande ofta så fungerar det bra att bara trycka ner den i vägbanan om vi pratar om skogsbilvägar. Så man behöver inte leta upp någon berghäll eller någon jordfast sten nödvändigtvis, utan det brukar oftast funka bra ändå.
Fascinerande. Jag tänkte inte att vi skulle prata om tyngdmätning. Och det var en ny gren av... Det är också en fascinerande grej med mätning, att det finns ju så otroligt mycket. Alltså, det finns ju dykare som mäter, och det är undervatten och det finns drönare och i luften.
Ja, men det finns ju allt möjligt. Men, och det här är väl lite, man kan väl säga, tyngdkraft är väl lite, inte bortglömd, men kanske osynlig del av vår vardag på enheten. Så där. Det är ju ändå ganska viktigt det här med tyngdkraften och ha koll på höjdsystem och UID-modell för GNSS-mätning och sånt där. Så att det,
ja. Ja, men det blir infrastrukturen som du pratade om med Svepas i början. Det tänker man inte heller på. Det har, ja, klart, om någon frågar, det är någon som måste ju drifta det såklart. Någonstans sitter det ju och jävla står det nog någonstans. Men att man använder ju sin lilla rover utan att tänka på. Ja, det är väl som med mobiler och all annan teknik idag. Man tar för givet allt som funkar där i bakgrunden.
Jo, och det är väl förhoppningsvis är väl det ett tecken på att vi gör vårt jobb då, om vi inte syns så mycket. Alltså om vi verkar bakom ridån lite grann och ja, folk tycker det funkar, ja men då är det väl så. Då är det ett bra betyg för oss att vi får ge oss själva en klapp på axeln.
Det sa ju han, jag intervjuade, det var en amerikan, Gavin Schrock, som driftade något nätverk i USA, men han hade varit på studiebesök i Sverige och sa att det är en av världens bäst skötta liksom N-trip A-lösningar eller sådär. Han
ja, var
väldigt
kul,
imponerad
det var ja.
Av det. Nej, men häftigt. Jag bara tänker, finns det något annat du tänker på i det här sammanhanget? Nu har vi pratat GNSS och nätverks-RTK och tyngdmätning. Finns det något du vill skicka med lyssnaren?
Nej, men det är väl egentligen det här med att kunna känna sig trygg med GNSS-mätning. Det känns ju ändå bra om vi ändå säger att det är en viktig del av vår verktygslåda. Då vill vi ju kunna lita på det i olika situationer. Så att det är väl det vi var inne på lite grann förut då, hur man kvalitetssäkrar sin GNSS-mätning. Det tycker jag ändå, det är sånt som jag försöker trycka på i olika sammanhang. Så att det gäller ju både det här med att basics, att göra en funktionskontroll så att man verifierar att man har rätt inställningar innan man drar iväg på sitt uppdrag. Men sen är det där hur man verifierar sin kvalitet. Så att då har vi varit inne på det här att man kan, det är helt okej att börja med en grov uppskattning eller gissning av sin förväntade mät- och säkerhet. Så det kan vara ett schablonvärde som man plockar till exempel från GNSS-handboken, HMK. Men sen att man faktiskt... Man ser till att man mäter in flera gånger och man gör det med tidsseparation. För den där tidsseparationen, det är ju en lite lurig grej kan man säga. Så den, om man tittar över, man mäter GNSS över kort tid. Då kan man ju säga att den ger ju en systematisk avvikelse. Som har ju med att
definiera kort tid också, bara så att vi får någon känsla för vad man pratar om, tidsseparation och
ja, men
liksom de här
men
vågarna.
Då pratar vi om sekunder, minuter, men inte timmar.
För man pratar ju om så här, man lär sig att ta 100 medelvärden och det blir inte bättre för att du står där längre, typ. Så fick
någon men jag skulle säga att börjar du prata om 100 mätningar, då är väl det bättre än om du tar en sån här typ snabb punkt eller vad det kallas. Det tycker jag är en styggelse om man ska försöka mäta någonting med kvalitet. Då bara skjuter du från höften. Du har ingen koll på vad du gör i princip. Jag tror i HMK säger vi att en skamgräns går vid typ 5 sekunder. Där någonstans. Det kan man kalla en mätning. Under det är väl. Ja. Men sen så är det ju det där då. Om man till exempel mäter in något som är, det är ganska petnoga. Det är inte bara en grov detaljmätning. Jag menar säga att det är en ny fastighetsgräns till exempel. Och där är ju då riktlinjerna för våra ingenjörer då, som mäter i nya gränser, att de ska mäta minst 2 gånger och de ska göra det med tidsseparation. Och tidsseparationen är till för att de här 2 mätningarna ska bli oberoende. Och det är de inte annars om man pratar om kort tid. Om vi pratar sekunder, minuter, ja men då är det ju fortfarande, de här felkällorna är ju ganska tröga. Om vi pratar med jonosfär och troposfär, väder och sånt där, det ändras ju inte direkt på sekunden. Men om du tänker själv, om du tittar ut genom fönstret, ja men på någon timme, då ser du ju att det ändras. Likadant med satellitkonstellationen och satellitimetrin sådär, ja men den är ju ganska trög. Den ändrar sig, men den ändrar sig inte på kanske direkt på som man gör någon skillnad på sekund eller minutnivå. Men däremot, om vi pratar flera minuter, ja men då kanske. Då kan vi snacka att de börjar bli oberoende. Så att vi ger väl någon grov uppskattning där att prata över om mätning i plan då, i Sverige och sånt där. Då kanske 5 till 10 minuter är... Det är en bra början, det är en bra grund om vi pratar om tidsseparation. Sen så måste man ju ta hänsyn till andra saker. Står man ganska risigt till med en dassig satellitgeometri, ja men då kanske den här tidsseparationen behöver vara lite större. Längre tid mellan sina mätningar. Likadant om man har med långt avstånd från närmsta referensstation, ja men då kan de här felkällorna hänga kvar lite längre än de skulle göra annars om man har väldigt nära till sin referensstation.
Men hur mycket bättre kan man säga någonting? Alltså om du väntar 10 minuter, alltså vad blir det liksom, hur mycket bättre blir det? Eller är det att man får en kontroll, eller vad är liksom...
Ja, men jag skulle väl tipsa dig och kanske andra som lyssnar på det här att typ bara ta ett instrument, man kanske kan skruva upp det på ett instrumentstativ och så sätter man någon gång en loggning och så låter man den där stå liksom en timme eller någonting. Och sen så kan man kolla på beräkna typ en standardavvikelse, typ hur de där sprider sig. Så då kommer du nog antagligen att se att spridningen är väldigt lite över kort tid. Och sen så händer någonting intressant då, när du ökar den här tiden, att du beräknar standardavvikelsen på över längre tid på fler och fler mätvärden. Då kommer den här standardavvikelsen att öka. Och det innebär ju i princip att du får syn på mer och mer av den faktiska standardsäkerheten. Och i princip du får ett bättre oberoende och du får en som beror på att du har en mer realistisk skattning av de här olika felkällorna som bidrar. Vi pratar jonosfär, troposfär och satellitgeometri. Så att det där kommer ju att jämna ut sig över tid, men det kommer du inte att se om du mäter över kort tid.
Det är jättenyttig övning. Alltså jag tror, ska man mäta med GPS och ta sig lite, lära sig, så är det en av de mest nyttiga övningarna. Jag har gjort det några gånger bara för att testa, liksom fått tipset och labbat lite. Men och så ser man kan ju se sådana grafer, det finns ju olika skrifter så där. Men jag bara menar räcket, alltså vad gör 10 minuter? För du har ju, om man bara tittar över dygn, så alltså jag har ju bara tänkt så att över dygn så typ tar det ut sig. Då får man ju sanna, eller spridningen eller vad man ska säga, eller ungefär. Men att har man inte en, liksom det är ju lite på förmiddagen och eftermiddagen, alltså att det ändå handlar om några timmar. Jag har för mig, eller nu är det några år sedan, typ 3-4 år sedan jag mätte på Trafikverket, men då hade de någon metodbeskrivning där att man skulle ta typ 2, väldigt grovt förenklat skulle det vara 2 punkter på förmiddagen, 2 punkter på eftermiddagen och så skulle det vara typ 45 minuter emellan punktparen. Så att man fick ju 4 punkter och så kunde man medelvärdespilla det. Det var liksom en sån billigt stomnät.
Nej, men i de bästa världar så gör man det ju här med så mycket tidsseparation som det bara går liksom. Ja. Att förutsättningarna är annorlunda än andra gången än när du är där första gången, liksom rent generellt.
Men ändå, jag bara tänker, du säger tio, alltså om det finns en rekommendation så finns det väl någonting, alltså det börjar ge någon nytta, att du behöver inte gå liksom, det är ju skillnad på 10 minuter och en timme liksom,
jo,
i,
men det är
i praktiken.
Ju, det är precis så, och där när man skriver handböcker så är det ju så att man får ha lite pragmatiskt förhållningssätt. Det är bättre att folk gör det här än att de bara tittar på det här och skakar på huvudet, nej men det här är inte aktuellt för mig, det här är ju helt orealistiskt, jag har inte tid eller råd med det här liksom. Vem ska betala för det här? Och så vidare. Så då kan man väl säga att om man åtminstone kan hålla isär sina mätningar, då, om man dubbelmäter med tidsseparation, om man kan hålla isär dem typ 10 minuter, 10 minuter en kvart kanske om man mäter i plan, Och sen kanske det dubbla sig uppemot en halvtimme om det är man mäter noggrant i höjd med GNSS. Ja, men då är det en bra grundnivå, ska jag säga. Och sen så får man ändå anpassa det här liksom på egen hand och att kanske öka på den här tiden lite om man har längre till sin närmsta referensstation, eller om ja, men det är mer bråk i ionosfär eller troposfär eller sånt där. Sämre satellitgeometri.
Jag läste någon, jag sparar aldrig undan den, men det var ju någon text från Norge, någon inte handbok, men metodbeskrivning för kommunal mätning med länsvägs-RTK. Då skulle man liksom gå flera varv, alltså i slingor helt enkelt. Alltså man mätte, det var definierat hur noga det skulle vara. Ibland det var 2 eller 3 varv liksom. Men det är rätt så rationellt om man mäter allting dubbelmäter eller trippelmäter. Då tar det ju rätt så lång stund, men då får man någon produktion. Att det...
Ja, men precis, att det är väl det rådet också jag brukar ge när jag är ute och håller någon sån här liten HMK-presentation eller prata kring kvalitet vid GNSS-mätningen så där. Men gå gärna i en slinga om det är möjligt. För då får man ju en naturlig tidsseparation och man får ju ändå, precis som du är inne på, lite produktivitet i det där.
Mm. Så att man inte bara står 10 minuter och väntar liksom, att man får en punkt var. Du vet, alltså var 20. Ja.
Nej, men och sen är det ju en sak att säga att det är rekommenderat och en annan sak att faktiskt dokumentera och verifiera att det är så det blir gjort också. Så det är någonting vi fortfarande håller på att jobba med internt på Lantmäteriet, så till att vi verkligen dokumenterar allting ordentligt och så att vi kan se att det här är mätt med tidsseparation. Det är ingen fusk i det här, för då är det ju då är man ju mycket, såklart mycket tryggare som mätingenjör när man har verifierat sin mätning på ett vettigt sätt och man kan plocka fram de uppgifterna om det behövs, om någon är osäker på kvaliteten eller ifrågasätter den. Då kan vi visa att ja, men vi har gjort det här enligt alla konstens regler på fackmässigt sätt. Och det är ju jätteviktigt, tänker jag.
Mm. Det är sant alltså. När man pratar kvalitetsmärkning eller sådär, att om man har medelvärdesbildat siffrorna också.
Ja. Man kan säga att det är väl något sånt där som jag har funderat lite löst på, om vi ändå ska försöka få med en HMK-handbok då, typ att man kan särskilja det här med att prata om skjuta från höften. Så här snabbpunkter, man mäter bara under några få sekunder. Så att man kan skilja det tydligt kvalitetsmässigt från någonting som faktiskt är typ inmätt med 2 eller flera gånger med tidsseparation. Så där skulle man ju vilja ha någon sorts något mätnivå eller någonting. Så tänker jag i alla fall. Men jag vet inte om det finns något behov av det. Men jag lyfter idén i alla fall.
Ja, faktiskt. För det är ju sant. RTK är ju inte bara ett sätt att göra det på. Utan man kan ju faktiskt... Fler mätningar ger bättre resultat. Det är väl som allt annat.
Ja, så att jag tänker nog så i alla fall. Om man vill kunna ha en hyfsat enkel kvalitetsmärkning av till exempel en GNSS-mätning. Då vill man ju åtminstone särskilja det som är bara schablonskattat från det som faktiskt är... kontrollerat mot någon sorts intolerans, att man har gjort någon upprepad mätning. Det är ju 2, tycker jag, helt olika kvalitetsnivåer. I det ena fallet så har du gjort en grov gissning, du håller upp ett vått finger i luften men du vet inte så mycket mer, och i det andra fallet så har du ju faktiskt fått en mer realistisk skattning av din mät och säkerhet, och framförallt så har du ju möjliggjort en grovfelskontroll som du inte har annars. Så att du kan upptäcka grova fel mycket, mycket lättare. Om du gör den här typen av upprepad mätning. Det är såklart skillnad. Det beror på vad man mäter in. Säg att man mäter in en kantsten eller någonting. Ja, men det är klart att man ser då om det är någon enstaka punkt som viftar till höger eller vänster. Men det är en annan sak om man är ute på vischan och ska mäta in en ny fastighetsgräns. Man har inte så mycket att jämföra med. Där vill man verkligen ha ett sätt att kunna upptäcka grovfel i positionsbestämning, som där du plockar i princip din koordinat från satelliterna.
Hur skulle du, alltså vi säger, men 2 mätningar är också väldigt svårt. Alltså om man bara gör något konkret, du har en fastighetsgräns, det är inget annat att jämföra med. Alltså om du har 2 mätningar, vad kan man säga då? Vilken stämmer? Ja, du kan säga att jag behöver åka dit och mäta igen.
Ja, men då, och då förutsätter jag att man har faktiskt har gjort en vettig funktionskontroll så att man har verifierat att man har rätt inställningar. Det här med att man har sin kartprojektion och sånt där och koordinater och sånt stämmer. En sån kontroll gör man ju gärna typ i anslutning till där man börjar sin dag på typ på kontoret eller hemma eller vart man nu är. Så att man kanske har sin punkt som man litar på som man använt in 100 gånger förut eller man har en stompunkt som man har känd kvalitet på. Så där verifierar man liksom att inställningarna är de korrekta och sen så åker ut och sen så ser du åtminstone till dem du säger att du mäter in en ny fastighetsgräns. Ja, då gör du en dubbelmätning och du gör det med tidsoperation och sen så jämför du de två mätningarna. Och du jämför dem mot en tolerans som bygger på den förväntade mätosäkerheten. Så att det var precis det du var inne på. Att i runda slängar 3 gånger den förväntade mätosäkerheten. Då har du tagit hänsyn till att du gör 2 mätningar. Så du jämför ett litet avstånd mellan de här 2 mätningarna. Och så har du tagit en faktor 2 för att nå 95% nivå. Det vill säga en sorts pragmatisk nivå för kontroll som vi rekommenderar genomgående i HMK. Att man kontrollerar saker och ting på 95% nivån. Man filtrerar inte bort för mycket och inte för lite. Utan man får sin varning där på om det sticker över den här 95% nivån. Om man inte uppfyller sin tolerans, ja, men då är det en signal för dig att ja, här är någonting som jag behöver checka av. Jag kanske behöver mäta igen. Och är det så att de avviker jättemycket, ja, men då är det ju något gjort fel. Minst en av de mätningarna man har gjort.
Ja, men det är sant. Ja. Det är så det blir, ja. Exakt. Man kollar mot en check. Ja. Excelen blir röd och så.
Ja, men och det där har vi fått lära oss den hårda vägen på Lantmäteriet också. Under någon period, säg det här var väl 10-15 år sedan. Ja, men allting var ju lite hackigare och sämre på den tiden om man säger. Det var inte samma grundkunskap kring GNSS-mätning och man gick ut i alla möjliga och omöjliga miljöer och försökte mäta och kanske att själva nätverksartikotekniken, hur man modellerar felkällor och sånt, var inte riktigt färdigutvecklad heller. Vi hade glesare med referensstationer. Ja, många olika faktorer i alla fall. Men då var det ju en period då många som mätte in gränser noterade att det här är ju helt off. Man pratar om fulfixar. Och det i sin tur då, det var ju, ja, jag ska inte säga att det orsakade panik, men det var det noterades tydligt i alla fall att det här var ett problem som vi måste åtgärda. Så att, ja, mycket riktigt då, på förekommande anledning så börjar man prata på allvar då, hur ska man kvalitetssäkra GNSS-mätningen? Hur gör man det?
Visst var det intressant. Och mer om kvalitet blir det. Kanske märkte ni på några ställen det var bortklippt. Vi sa att vi klipper bort vissa delar som kommer på kvalitet och vissa saker. Det kommer komma ett eget avsnitt renodlat om GNSS och kvalitet. Men vi kommer in på det i nästa avsnitt också. Annars så uppskattar jag väldigt mycket att ni lyssnar. På 90 dagar så är det 1500 unika lyssnare. Och varje månad så är det ungefär 500-600 unika lyssnare. Säger statistiken så här när man tittar på den på slutet på året. Så tipsa andra om det. Det är ju väldigt kul. Man märker att folk lyssnar på ett eller något avsnitt. Kanske är något ämne som intresserar. Så säg att ja, men du borde lyssna om mängdreglering. Du borde lyssna om GPS-mätning eller stomnätsutjämning. Eller vad det nu hända må vara. Och på tal om kurser eller så här. Så tänker jag ni som lyssnar. Ni lyssnar ju till det bittra slutet. Jag har haft one-on-one-kurser här nu bara på löpande räkning med några stycken med Civil 3D och CAD-ritningar. Jag tänker jag ska göra ett paketerbjudande av det. Levla upp dina ritningar eller sluta skämmas för dina ritningar eller något liknande. Men att med hjälp av CAD, Civil 3D då framförallt, men även BricsCAD. Hur gör man det på ett rationellt sätt? Heter ritningsmodellerna rätt? M30P01 och så vidare. Vad betyder det? Hur plottar man ritningar så de ser rätt ut? Att det inte är rött och svart och olika linjer tjocklekar som du inte vet ut och in av. Hur gör man att textstorlekarna är rätt? Hur kopplar man modeller så att det är enkelt att ändra? Att det är professionellt? Du följer svensk standard BH90 del 7 och kan överlämna modeller och ta emot modeller från arkitekter. och lämna in det för förvaltning utan att skämmas. Det tänkte jag göra ett paketerbjudande. Att man har en kickoff fysiskt på plats i Hindås på countryklubben där. Och sen har man en uppföljningsmöten i några månader, 1-2 timmar i veckan och någon fysisk plats. Så att det blir en 3-4 månaders period där man levlar upp sin nivå. Och man kan arbeta med sitt projekt också kombinerat. Så jag har inte riktigt spikat det, men tycker du det är intressant och vill ha det till ett riktigt förmånligt pris och liksom extra support, så skriv att du är intresserad. Du vet vart du når mig på mejlen. Men annars så tack återigen så mycket att ni lyssnade. Det är därför jag gör det, så att man kan dela med sig av kunskap och vi alla lär oss lite här längs vägen på livets vandring inom den här branschen vi verkar. Ha det bra!